Jag sitter här med Jan-Erik Nyman som är FSPMs utsända i Tanzania där han jobbar med media och mediaträning och mycket annat. Och det är så här att FSPM, alltså Finlandssvenska Pingstmissionen, har under många år förstås arbetat tillsammans med Jan-Erik och vi har då samarbetat också med IBRA i Sverige. Och som en del av det här arbetet så har vi ju då samlat in pengar i Svensk Finland i pingstförsamlingarna för att stödja produktion av program på vissa språk i Afrika. Och för tillfället så stöder vi Yao i Tanzania, Yao-språket, och Makonde som också är väl i Tanzania och norra Mozambik, och så Somali som naturligtvis är i Somalia och norra Kenya. Och jag tänkte, Jan-Erik, om du skulle kunna berätta lite först om själva arbetet bland de här språkgrupperna. Vad är det för folk vi når, och med vad når vi dem?
Vi får väl ta ett språk och en folkgrupp i taget så att säga, för det är, det är ju ganska olika folkgrupper. Gemensamt för dem alla dock är ju att majoriteten bland de här folken är muslimer. Och vi vill ju se förvandlade människor och samhällen bland de här folkgrupperna. Idag så fokuserar vi ju väldigt starkt på att göra Jesu lärjungar ibland de här, ja, i allt arbete som vi gör inom IBRA egentligen. Lärjungar som gör lärjungar, det ska bli någonting som fortgår. Att vi inte bara sänder program och så är det slut och ingenting mer händer, utan det ska bli någonting bestående ibland de människor vi försöker nå. Om vi börjar då till exempel bland Makonde, som finns i liksom kusten i Tanzania. Speciellt södra delen, men de har spritt sig ganska långt norrut idag längs med kusten. Och sen då i norra Mozambik. Så har vi arbetat ganska länge ibland Makonde-folket. Sedan slutet på 90-talet någon gång. Och tidigare så sände man ju mycket på kortvåg. Men idag är det på lokala FM-sändare i norra Mozambik framför allt. Vår huvudproducent för Makonde-språket är självklart då alltså Makonde själv. Vi hittade honom i Tanzania, han bodde där då med sin familj.
Så han heter också Makonde själv?
Nej, han talar Makonde själv.
Ja, ja.
Han heter Samuel Mbuzanga. Han började i Tanzania sin produktion och var där med och startade en 3-4 församlingar bland Makonde som ett resultat av sitt arbete. Sen började hända väldigt mycket i norra Mozambik. Så han beslutade sig för några år sedan att flytta med sin familj till norra Mozambik, där det inte fanns någon som kunde ta hand om de frön till församlingar som han såg börja växa fram där. Så han ville finnas närmare där. Så att nu bor han på en plats som heter Mozimbo di Praia i norra Mozambik. Då han kanske en 300 kilometer ungefär söder om Tanzanias gräns då inne i Mozambik. Och de senaste åren så har han fått vara med och plantera åtminstone 5 församlingar på Mozambiks sida. Och just nu så har han ju då också börjat fokusera mer och mer på det vi kallar för Disciple Making Movement. Att söka genom de medieprogram vi gör, söka identifiera en fredens person som vi kallar det. Någon som är intresserad, som den helige ande drar i, som vill lära sig mer om Guds ord och evangeliet. Sen runt den personen bygger vidare i, med en grupp då, som börjar upptäcka Bibeln tillsammans. Så just nu så har han 7 sådana här Discovery Bible Study grupper bland Makonde där då i norra Mozambik. Men jag har ju också då en hel del arbete med att följa upp de här församlingarna som har startat. Och bara i år så har man väl döpt ett 15-tal i de här församlingarna. Det ska vi ju veta att Makonde är ju kända för att inte vara så lätta att nå med evangelium. Så att bara det att det händer så här pass mycket är med stor tacksamhet som vi ser där.
Men det är någon programproduktion också då på radion som sänds till det här folket på det här språket. Hur kopplar det ihop med hans arbete till exempel på marknivå?
Alltså han har då ett litet team runt sig på plats där de är volontärer med som hjälper till att göra de här programmen. Som sänds över ett antal FM-stationer då i landet. Där i Mocimbo, det är Praia där han bor. Där han fått sändningstid på en lokal community radio som det heter då. Alltså en lokal radio helt enkelt. Där man också har bett honom hjälpa till att koordinera en del av deras programarbete. För att det är mer en entusiastradio än om den är officiell. Så att han är den som har utbildning och kunskap, ja. Så han hjälper dem med
hur många program eller hur långa program gör man?
Han gör regelbundet är 2 gånger 30 minuter varje vecka,
ja.
Men sen genom att han är programkoordinator där så får han lite extra tid nu och då där han försöker väva in evangelium i andra sammanhang också. Mm. Det som är officiellt produktionen där. Och de här programmen han då producerar på det här sättet sänds inte bara där utan också i staden Pemba som är längre söderut längs med kusten och där Ibra också har en FM-station som vi driver och där vi sänder på Makonde-språket så hans program ingår i det blocket som sänds där. Plus ytterligare en bit söderut i en stad som heter Balama där sänder man också hans program då på den stationen och de kontakter han får då genom att man uppger då telefonnumret till honom då i programmen så får han ju respons på programmen och där hjälper de då att följa upp och knyta kontakt med lyssnare som han följer upp på marken så att säga.
Ja, visst, ja.
Kanske först genom telefonsamtal och textmeddelanden men så småningom om man ser att här är de med verkligt intresse så gör den ett besök och följer upp på det här sättet. Och det är egentligen via den vägen som de här församlingarna har planterats.
Just det. Ja. Hur många kontakter på ett år ungefär kan det tänkas bli?
Det kan inte svara
som
på.
Resultat av just radioprogrammen.
Ja. Det kan jag faktiskt inte svara på för att vi har faktiskt på Ibra slutat att räkna kontakter för att det börjar bli så mycket och så svårt när alla börjar ringa och sms och allt. Så att, och det säger väldigt lite om man har 100 eller 10 000 kontakter på en månad. Det är kvaliteten på kontakten som räknas.
Ja.
Så vi räknar mera liksom att hur många persons of peace eller liksom fredens person som är av verkligt intresse kan vi liksom få tag på eller som vi får kontakt med och kan börja bygga en relation till. Och där handlar det väl om att liksom under ett kvartal som vår rapporteringsperiod är, så kan det ofta vara kanske 10-15 nya kontakter som man får. Sen leder inte alla till att det verkligen blir en verksamhet. Men det är liksom en startpunkt att följa upp.
Har ni någon uppskattning på hur många ungefär som lyssnar? För det är klart att kontaktantalet kanske avspeglar hur mycket programmen engagerar. Men också hur många som har hört på dem.
Det är ju en ännu svårare fråga att verkligen utvärdera på allvar. Så att du har några exakta siffror.
Det är klart.
Men i det här området där programmen hörs. Så jag har inte riktigt grepp om hur stor procent av befolkningen som är just Makonde. För det bor också andra folkgrupper i området. Mm. Man bor hopblandat folkgrupper i de här geografiska områdena. Men jag kan ju tippa på att det handlar om åtminstone kanske 200-300 000 personer. Åtminstone kanske 500 000 som har möjlighet att lyssna. Och det är en stor del faktiskt lyssnar.
Det är väl ändå så här, det är inte så jättemycket produktion på just det språket i landet kanske överhuvudtaget. Så att när det kommer någonting på deras språk så söker de sig till det också. Men
så är det att både Busangas sändningar då plus teamet i Pemba, Mozambique där man ju också då lokalt i det radioteamet vi har vid FM-stationen producerar sina Makonde-program. De får ju den kommentaren liksom att men det här är så bra. För att det finns nästan inget annat på deras eget språk.
Nej.
I Mozambique så sänder de flesta radiostationer nästan uteslutande på portugisiska. som ju egentligen är ett främmande språk, ja, men ja. Det är det officiella språket och det är språket man lär sig i skolorna.
Ja.
Och därför så sänder media på det språket.
Mm.
När vi startade vår station i Pemba, där för övrigt Buzanga var väldigt involverad, jag har använt honom som lärare av nya producenter i Pemba också en del. Men när vi startade sändningarna där vi startade på tre språk, Makonde, Makoa och Mohani, som alla är tre onådda folkgrupper i den här delen av landet, så blev det ju rusning till våra program. Och till den grad så att statliga radiokanalen i området kom och frågade att vad är er nyckel, vad är er hemlighet, varför det är så populära. Och svaret är enkelt. Vi talar på folks modersmål, folks hjärtespråk.
Vilket då inte statliga radion gör.
Nej, de sänder enbart på portugisiska. Precis. Men nu har de börjat sända på andra språk.
Ja,
för de insåg att det måste de göra.
Ja, ja.
Och den andra hemligheten är att vi bryr oss om människor. Vi talar om sånt som berör människor i deras vardagsliv.
Precis.
Och där för vi in evangeliet och gör det relevant i människors liv.
Det här var Makonde. Vad jag är ute efter är att vi vill ju se att de pengar vi bidrar med kommer till stor nytta och har effekt och resultat. Och det hör vi då om här att Makonde arbete har. Hur är det med Yao?
Yao hamnade i en lite besvärlig situation för några år sedan. Också det arbetet startade i slutet på 90-talet. Och vi sände över kortvåg, hade bra respons och såg en del resultat. Och vi sände kortvågsblocket tillsammans med en annan organisation som heter Feba Radio. Som gjorde sin produktion i Malawi och tillsammans så byggde vi upp ett block som man säger med program. Som nådde mig. Så plötsligt så backade Feba ur och sa att vi kan inte finansiera det här längre, vi stoppar. Och då blev vi med en för stor bit av kakan som vi inte själv klarade av. Så vi var också tvungna att lägga ner de sändningarna. De fortsatte att göra en del produktion i Malawi och sända lokalt på FM. I Tanzania så är vi förbjudna att sända radio på andra språk än swahili och engelska. Så vi stod där plötsligt utan möjlighet att riktigt få ut våra program på allvar. Vi gjorde en del, vårt team fortsatte göra en del produktion som skickades ner till Malawi bland annat. Men man såg liksom inte någon frukt av det på hemmaplan. Men man fortsatte också att göra program som användes på vad jag brukar kalla för repeterbar media, alltså CD då, MP3 så småningom och så här. Bland annat så försåg man ett missionssjukhus som ligger mitt i Auland med material då, så att när patienter sitter och väntar och så spelar man upp de här budskapen då som är ett gospelmässigt evangeliskt budskap så att säga och liknande. Så att det blev en lite mindre skala under en tid. Kanske kunde säga det också att Yao-folket är då också en folkgrupp på 2,5 miljoner ungefär i Tanzania, södra Tanzania längs med kusten där och sen Malawi och finns en del också i nordvästra Mozambik i de här tre länderna. Och de är ännu mera och starkare muslimer än Makonde. Det är liksom deras identitet. Och det finns en historia bakom det som vi inte kan ta här. Men i princip så har Yao varit businessman. Och gjorde affärer med de gamla arabiska affärsmännen förut. Gjorde affärer med framförallt elfenben och slavar. Då andra folkgrupper till slavar och sålde åt araberna. Och i den här handlingen med araberna då för några hundra år sedan så var det att kungarna som beslutade att ja, men sultanen som vi handlar med han är muslim, nu ska vi bli muslimer ungefär. Och nu har man en väldigt stark identitet i islam. Så det har aldrig till denna dag funnits några större församlingar bland Yao. De är väldigt små och väldigt få. Därför så anser vi det här viktigt. För några år sedan nu så fick jag ett besök av en tysk mission som heter Diguna, som jobbar mycket med, vad ska man säga, logistik för missionsorganisationer. De liksom ser sitt uppdrag att hjälpa till med praktiska grejer för att andra ska kunna få redskap i sin hand att göra ett bra missionsarbete. Och de frågade mig helt enkelt: finns det någonstans i Tanzania där du ser behov av en FM-station i ett muslimskt område? Och då sa jag självklart i Tunduru, alltså där vårt JAO-arbete är baserat. Där har vi ett produktionsteam, vi har folk som klarar av det här. Där finns egentligen ingen ordentlig FM-station överhuvudtaget. Och definitivt ingen kristen station. Så det är en del av landet som är väldigt outvecklad generellt sett, kan man säga. Så jag föreslog det. Nu har det tagit rätt många år av processande att få igång det här. Så de liksom lovade, ja men det här ska vi ta tag i. Vi har folk i Tyskland som har visat intresse att vilja göra något bland muslimer i Tanzania. Så de lovade liksom ta ansvar för det. Och det tog ganska lång tid och mycket jobb att få licens för den här FM-stationen från myndigheterna i Tanzania. Men det intressanta är att nu när vi sitter och pratar så är det inte ens 24 timmar sedan jag fick besked att nu är stationen i luften.
Ja, men det var färska nyheter.
Så det är absolut färska nyheter. Så det är ett under som vi ser det. Då har vi jobbat nu under den här senaste tiden då med att bygga ett större och bredare produktionsteam. Så bland annat så har vi utbildat på Habari Malom College. Två producenter. Vi har försökt fixa fram stipendiepengar någonstans ifrån. Och har då en Ester som har gått ett år redan, certificate året. Och då ville Mangoni, Wanja Mangoni heter, som är ansvarig för det arbetet. Han ville ha henne hemma förra läsåret för att vi hoppades ju komma igång då med radion. Han sa att jag fixar inte det här själv, jag behöver en till som är utbildad. Nu kom vi inte igång förra året, men vi strategiskt så planerade vi så att hon fick vara hemma. Fick praktisera på en annan FM-station och hjälpa honom lite grann där hemma. Medan vi utbildade en annan som heter Stanley Goma som läste certificate förra året. Och nu är Esther tillbaka för att göra diploma då. Och Stanley är hemma.
Just det.
Så att vi liksom har turats om på det här sättet. Så att vi räknar på att bygga upp ett team. Kommer nu här då när det börjar sända. Kommer vi skicka ner ett. Dels några erfarna producenter som är vana att köra FM-radio från Habari Malom. Under några veckor att hjälpa dem att strukturera upp arbetet. Och framförallt så räknar vi med att skicka ner tränare, så jag tränar dem i Disciple Making Movement, alltså att göra lärjungar, att att nu verkligen använda det här redskapet strategiskt för att göra lärjungar. Så kan vi säga så här att vi har inga, vi har gamla stories om vad som har hänt genom JAO-arbetet. Och vi kommer snart få många nya stories, jag är övertygad om. Men just nu har jag inga färska, om vi säger, segerrapporter, för det har varit en sån här läge.
Precis,
Så vi har liksom jobbat med att bygga upp det här arbetet och den här stationen under ett år. Men nu har vi ett kraftfullt redskap i våra händer som verkligen kan...
Och det är ju då personal som utbildas och praktiserar om något annat. Och så har ni då det här konceptet med DBS, alltså Discovery Bible Studies.
Precis.
Och grupperna då kring det här som så att säga kombinerar med programproduktionen, vad jag förstår, att de stöder varandra helt enkelt.
Precis.
Och det här är ju det konceptet som de använder på flera andra ställen också.
Precis. Och det här är ju en del då utav också vad vi brukar tala om Swahili Coast-satsningen. För både Makonde och Yao är ju kustfolk så att säga och muslimfolk.
Ja, precis, just det området.
Precis, så det här är ju en integrerad del i det här pushen, det här liksom satsningen vi gör på att sätta fokus på kustfolken i östra Afrika.
Som i princip alla är onådda eller svårnådda folk.
Precis.
Ja. Och till det hör ju också då Somali-folket så att säga, lite mer norrut.
Precis, dit hör ju Somali då, som vi heter då i Somalia naturligtvis. Och i östra Etiopien och i norra Kenya. Vi har också hållit på med Somali i ganska många år också där. Sen slutet på 90-talet var det väl, vi började där också med det. Och jag måste ju säga att det har varit det arbete som har känts mest motigt genom åren, om man säger så.
Mm.
Av naturen så är det väldigt svårt att nå Somalia med evangelium. Det finns ett väldigt hårt motstånd mot evangelium.
Mm.
Det finns överhuvudtaget inga, det finns inga riktiga somaliska församlingar inne i Somalia, kan man säga. Mm. Det finns några små, vad vi brukar kalla fellowships of believers, alltså små grupper med 2, 3, 4. Mm. Mer än ett par, tre vågar man inte samlas. Många känner inte till varandra ens. Och de här grupperna är inte särskilt många inne i Somalia. I Etiopien och Kenya finns det något flera. Men även där är de inte många och inte särskilt stora.
Mm.
Och genom åren som vi har jobbat med det här så tror jag att jag har nog fått uppgift om, hört om och kanske till och med träffat flera kristna somalier som har blivit dödade för sin tro än de som har kommit till tro genom vårt arbete. Mm. Så sorgligt och så hårt är det.
Mm. Mm.
Men någonting har hänt den sista tiden. Av naturliga skäl finns inte produktionen inne i Somalia. Det är omöjligt. Mm. De finns i ett grannland. Och där har vi då byggt upp ett produktionsteam sedan länge.
Mm.
Under några år nu, det börjar nog snart bli 5 år, som vi har medvetet försökt att plantera in den här visionen om att om disciple making movement, att göra lärjungar som gör lärjungar, att studera Bibeln genom att upptäcka den i grupper och så vidare.
Mm.
Och det har, de träningstillfällen vi har haft har alltid varit väl mottagna. Man har varit entusiastisk och tyckt att ja, men det här låter bra, men sen har det inte hänt någonting. Vi har haft 2 eller 3 träningar och jag har tänkt att, men vad är detta? Varför händer det ingenting?
Mm.
Men så här för ungefär 1,5 år sedan, när jag sände dit vår andra partner Lifeway Mission att än en gång ha en träning.
Mm.
Efter att jag själv hade haft den och Lifeway hade haft en tidigare träning. Men jag sa, nu gör vi ännu ett försök.
Mm.
Då hände någonting. Då slog Guds ande ner i gänget som var samlade där.
Mm.
Och förlöste dem från rädsla. Jag skulle vilja säga att de kristna somalierna var bundna i rädsla just på grund av den svåra förföljelsen.
Mm. Det är lätt att förstå i och för sig.
Absolut. Ingen anklagelse, för det är väldigt mänskligt.
Mm.
Men vi behöver bli lösta ifrån rädslan för att evangelium ska kunna gå fram.
Mm.
Och kärleken måste få ta över.
Mm.
Och i det här träningstillfället så tog Guds ande tag i det här gänget som var samlade och öppnade deras ögon liksom. Mm. De plötsligt sa att, nej men, vi älskar vårt folk. Gud älskar vårt folk. Jesus har gett sitt liv för Somalia.
Mm.
Och det finns inget annat sätt för dem att få möta Jesus än att vi visar på Jesus kärlek och går till dem med evangelium.
Mm.
Och när man talar om att söka upp en fredens person, så sa de att, men låt oss börja, vi har alla en fredens person. Vi har familj allihop.
Mm.
Alla är ju frälsta ifrån muslimska familjer.
Mm.
Alla har blivit utkastade ifrån sina familjer.
Mm.
Blivit förskjutna.
Mm.
Många av dem har inte haft kontakt med sina familjer på många, många år kanske.
Mm.
Men då upplever de liksom bara Guds tilltal att, ja men, visa kärlek till dina familjemedlemmar och börja där.
Mm.
Och det här gjorde man.
De betyder att de själva blev, så att säga, fredens person för sin familj.
Precis, eller man såg sin familj som fredens person, så att säga. Ja. Och började knyta an där igen.
Ja, ja.
Där man hade varit försiktig eller rädd eller så vidare.
Mm.
Plus att man naturligtvis då förändrade sin produktion så att det mera locka fram fredens person och satte igång ett målmedvetet uppföljningsarbete av alla kontakter man hade.
Mm.
Och då började det hända saker.
Mm.
senaste rapporteringen här nu så fanns det redan 28 så här DBS-grupper bland somalier. Mm. Och de här sprider sig genom, så nu har inte alla börjat genom de familjer där de här personerna kommer ifrån, utan en del började, har börjat som en resultat av direkt av mediearbetet, och på alla möjliga sätt de har fått kontakt med någon.
Mm. Mm.
Men sen sprider det sig gärna längs med familjelinjer, för att man startar DBS-grupperna i familjer, och så någon i familjen tar kontakt med någon annan släkting och så vidare. Mm. Och nu har det här spritt sig då ända in i Somalia också.
Ja.
Och bara här i år, jag har inte siffran helt klart i huvudet för att jag blandar så lätt mellan olika språk och grupper vi jobbar med. Men det är någonstans i storleksordningen en 9-10 personer i år som har tagit emot Jesus, bekänt honom som sin frälsare. Man har döpt åtminstone 6 personer under det här året. Mm. Jag tror inte att jag någon gång sedan vi började för snart 20 år sedan har hört att man skulle ha döpt 6 somalier.
Mm.
Som har skett alltså inom mindre än ett år.
Ja.
Så att det är inga stora siffror. Men för oss som har stått i fronten på det här några år så är det här ett genombrott och känns som ett under.
Mm.
Och de behöver all förbön de kan få, för de lever farligt, de som nu lever i fronten. Men nu har de sagt, det kvittar om vi lever farligt.
Mm.
Det här är det uppdrag Jesus har gett oss. Vi behöver visa dem på Jesus kärlek.
Mm.
Vi vill göra dem till lärjungar. Ja. Så att de i sin tur kan göra andra till lärjungar.
Ja.
Och på vissa håll har vi sett nu att man är ända upp till tredje generation. Alltså att en DBS-grupp, därifrån har det utgått någon eller några som har startat andra DBS-grupper som i sin tur har startat DBS-grupper.
Mm.
Så att man är, alltså nu är totalt 28 Discovery Bible Study Groups. Och under det här året ungefär som det började så har man också planterat 2 nya församlingar.
Mm.
Och det är nu, kan man säga, börjar vara de första somaliska församlingarna som börjar växa fram.
Mm.
Och där får jag vara mitt i detta skeende och se att det team som vi stöttar, som vi jobbar med, det är lite utav Somalias apostlar.
Mm. Det är fantastiskt. Så man kan ju säga att det här IBRA-arbetet som, eller här radiomissionen och mediemissionen som du har hållit på med jättelänge, har ju kommit in i en ny fas, dels med den här fokuset på Swahili Coast, men också med den här, så att säga, kombinationen alltså av lärjunga görande metodiken, om man säger så, DBS då, eller DMM, och att det har gjort så att säga att det tar mark, så att säga, mycket tydligt att ni får grupper som uppstår och som också så att säga lever, som så att säga multipliceras av sig själv, inte på grund av media längre, men media stöttar så att säga från sidan, eller initierade, är med och initierade och så här. Det är ju ganska fascinerande. Om du tänker att vi har ju då i Svensk Finland har vi ju en del församlingar som slår bakom er, både Hanna och dig. Och så har vi då både församlingar, men framförallt enskilda människor som understöder IBRA Svensk Finland, som vi kallar det. Det vill säga det konto där vi samlar in pengar för just de här 3 språken för att kunna bidra till produktionen av programmen. Vad skulle du vilja säga då? Är det angeläget det här, tycker du, för dem?
Absolut, jag menar, tänk dig att få vara med och plantera församlingar. Mm. Tänk att få vara med och ett pionjärarbete, måste jag säga. Det har pågått ett bra tag, men jag ser det som att nu är det ett verkligt pionjärarbete. Mm. När Guds rike börjar bryta fram bland alla de här 3 folkgrupperna på ett nytt sätt som vi inte har sett tidigare.
Så det som vi har sått in också, vi från och förstås alla andra, från svensk sida, så det börjar nu ge skörd, kan man
precis
säga.
Alltså, det har inte varit förgäves. Det är ju tack vare precis. Det vi är där vi är idag.
Ja.
Och vi har byggt en plattform, vi har byggt ett förtroende bland lyssnare bland annat genom att vi har funnits där en lång tid. Man känner oss, man tror på oss.
Mm.
Och därför är det lättare då också att bygga en bro, så att säga. Och verkligen finna de här fredens personer och kunna börja de här discovery-grupperna bland folk som utvecklas till nya församlingsplanteringar.
Mm.
Så att om det någonsin har varit viktigt det här arbetet, så är det väldigt viktigt och spännande just nu.
Ja, ja. Och tanken är ju att det här ska fortsätta, alltså produktionen och det här arbetet fortsätter ungefär i samma utsträckning eller ännu växer och behöver ännu mer understöd? Eller
det växer, ser vi på det? Absolut, det växer och behöver ännu mer understöd, för att nu kommer ju det här biten då som vi kallar för uppföljning med att verkligen följa upp de här kontakterna vi gör med föreningsperson och få igång en discovery-grupper. Det kräver också resurser. Det kräver både människor och det blir resor. Radio har ju tyvärr den nackdelen att det händer inte bara här och nu, utan det händer lite överallt.
Mm.
Man kan inte riktigt styra var det slår ner och var du får kontakter.
Nej, nej.
Så det blir kostnader med det också att kunna följa upp och få en start. Så att egentligen så ökar kostnaderna, men också resultaten ökar rejält.
Ja. Bra, hörru, tack ska du ha, Janne, för de här inspirerande rapporterna. Nu ska vi avsluta här. Jag förstår att du har mycket som du kunde berätta, lika mycket till minst, bara om de här tre språkgrupperna. Dessutom så har du ju, eller i det block som du ansvarar för, så har ni många fler språk. Hur många språk är det nu för tillfället?
Det varierar lite nästan från kvartal till kvartal, men det är väl någonstans runt 45 språk totalt.
Just det. Och det är då olika produktionsteam runt omkring hela östra, centrala och södra Afrika.
Precis.
Så du har mycket att stå i med. Men vi fortsätter det här samtalet en annan gång, för att du kommer ju att komma hem nu till Finland, så vi kanske har möjlighet att träffas lite oftare. Tack ska du ha. Det här blev mycket trevligt inslag i vår medievärld.